Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Varmt välkommen till avsnitt 172 i Karriärpodden. En podd med kvinnliga ledare och förebilder. Jag är oerhört stolt att kunna presentera den här veckans gäst. Som är ingen mindre än Sveriges ambassadör i Washington, USA. Karin Olofsdotter. Karin har en lång bakgrund inom utrikesdepartementet och har tidigare varit ambassadör i Budapest och enhetschef för UDs ministerkansli. Hon har också tjänstgjort vid ambassaderna i Washington och Moskva vid NATO-delegationen och vid EU-representationen i Bryssel. Ja, ni hör, det här är verkligen en spännande karriär och det blir verkligen ett fullspäckat avsnitt, det kan jag lova. Vi kommer att prata om allt från hur livet är i USA nu och vad som hände när hon träffade Trump första gången till hur hennes bakgrund och uppväxt har påverkat henne och vi får också en glimt av alla spännande platser och tjänstgöringar hon har haft. Så följ med och lär känna vår första svenska kvinnliga ambassadör i USA. Jag är också glad över att kunna presentera Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner innan vi startar. Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt att sända Karriärpodden. Här kommer nu avsnitt 172 med min gäst Karin Olofsdotter. Jag heter Eva Ekedal. Karin Olofsdotter, välkommen till Karriärpodden.
Tack så jättemycket.
Det är ju superkul men lite konstigt att vi sitter här på varsin sida om Atlanten och pratar med varandra.
Ja, fantastiskt. Tack vare tekniken får man ju säga.
Ja, och det är ju också så att vi skulle egentligen ha setts fysiskt just den här helgen. Därför att jag skulle ha varit på Executive Women Conference i New York och också fått besöka Washington och dig, som jag gjorde vid precis det här tillfället vid den här tiden på året förra året.
Just det, det var så vi träffades.
Ja, det var det. Och sen så drömde jag ju om att jag skulle få ha med dig i Karriärpodden och trodde att det skulle ske då när jag var där. Men nu blev det så här och jag är jätteglad över att du har tagit dig tid att vara med idag istället.
Absolut,
på det här sättet. Först måste jag börja med att fråga, hur har ni det där borta i dessa konstiga tider?
Ja, det är ju verkligen konstiga tider. Jag måste säga att humöret går ju upp och ner för det mesta, så tycker jag att det här går bra. Vi lever ju lite annorlunda här. Vi lever ju under så att säga stay at home order, vilket betyder att alla är hemma utom de som är då så att säga klassificerade som essential eller viktiga, samhällsviktiga tjänster jobbar. Så restauranger jobbar, men man får inte gå dit. Du kan hämta mat på restauranger till exempel. Apoteken är öppna och livsmedelsaffärerna. Men i övrigt så är ju allting stängt. Så att vi jobbar hemifrån. Vi kör hela ambassaden via Skype. Vi har ju öppet liksom för folk som behöver pass och sådär. Och öppna då för dem. Men i övrigt så sitter vi alla i våra hem. Och vi får bara umgås med vår familj. Men vi får gå ut och motionera och sådär. Och iaktta social distancing. Och när man går i affärer de flesta affärer tycker att man ska ha ansiktsmask och handskar och sådär. Så det är ett isolerat liv, men det är ju inte, det är helt okej, det går ju. Sen lever ju vi naturligtvis väldigt privilegierat. Det är ju jättemånga amerikaner som har det jättesvårt och många som har drabbats. Så det finns ju precis som överallt annars trångboddhet och smitta sprider sig.
Ja,
så att det är ju verkligen en oerhörd tragik.
Och det är New York som är värst
New York
drabbat?
Eller flest, mest drabbat, absolut. Vissa andra delstater också. Sen gick man ju i sån här lockdown ganska kvickt i många delstater. Så Kalifornien stängde ner och andra också. Nu så har vi precis som i resten av Europa en diskussion här om hur man ska öppna upp igen. Så Georgia, delstaten Georgia, öppnade häromdagen och då till vår stora förvåning så öppnade hårfrisör och tatueringssalonger. Så jag tänkte, om det är någon gång jag ska ha en tatuering kanske jag ska köra ner till Georgia. Nej, det ska jag inte. Och jag får egentligen inte lämna, eller man ska helst inte resa naturligtvis.
Nej.
Men så att det är ju annorlunda. Och eftersom vi sitter på den här sidan Atlanten och många av oss som jobbar här, och som svenska, mina kollegor och andra, vill ju gärna åka till Europa i sommar och åka till Sverige. Men nu går det runt 20 flygplan om dagen från USA till Europa. Det går ju vanligtvis 500-600 flygplan. Så det är liksom inte helt enkelt att ta sig hem.
Nej. Kommer du åka hem eller?
Ja, det hoppas jag verkligen att jag ska.
Ja, det är verkligen speciella tider. Och dessutom är det väl lite andra speciella tider, jag tänker på hur ni har det med den politiska livet också.
Ja, jag för som är political junkies, vilket jag ju, jag älskar ju politik och älskar amerikanska val, så hade ju det här, det är ju fortfarande otroligt spännande givetvis, men jag menar, nu hade man ju följt primärval runt om i landet där demokraterna skulle välja sin kandidat. Nu blir det ju Joe Biden, så jag menar, det verkar ju i princip done deal, även om man inte har det sista formella beslutet. Och sen så har man ju de stora konventen, skulle ju vara i sommar, och det sker ju som sagt bara var fjärde år. Och jag hade verkligen sett fram emot att åka både på republikanernas och demokraternas. Och sen naturligtvis hela valkampanjen i höst. Men nu sitter ju Joe Biden i sin hemmastudio, i sin källare, i sin villa i Wilmington, och presidenten syns dagligen på presskonferenser. Så de kan inte, det blir ju inte den här riktigt politiska nerven som det brukar vara i amerikanska presidentval. Men det kanske kommer. Det kanske kommer, för att det är ju väldigt jämnt mellan kandidaterna.
Vågar du sia någonting?
Nej, du, det har jag slutat att göra efter Donald Trump vann förra gången. För det var ju ingen som trodde att han skulle vinna. Men det gjorde han ju. Och ingen, i alla fall inte jag, trodde inte det skulle bli något Brexit heller. Men allt är ju möjligt. Och USA, det är liksom lätt att titta på opinionsmätningar. Men i USA är det ju de enskilda valkretsarna. Och Donald Trump förra valet vann 2500 valkretsar. Hillary Clinton vann 500 valkretsar. Men han hade 3 miljoner fler väljare som röstade på sig. Så att den som förlorar kan alltså ha flest väljare. Ja. Så att det är därför det är så viktigt att titta liksom ner på djupet i de enskilda valkretsarna. Hur ser ekonomin ut där? Vilka människor bor där? Och så vidare. Så
att det är väldigt avancerat och svårt att greppa om man inte är som sagt var junkie i ämnet. Vilket inte jag är. Så att jag tänker att vi lämnar det för ögonblicket i alla fall. Och ger oss in i vem Karin är och hur din resa har sett ut. Jag menar, det är ju inte en vanlig karriär det här, måste man väl ändå säga, det är, som du har gjort.
Nej, det får jag väl inte se själv också.
Ja.
Men nej, visst, jag är otroligt glad och stolt över min karriär och att få ha gjort den här resan. Jag känner lite så att jag har fått göra det. Det var inget jag någonsin funderade på som ung, att jag skulle bli diplomat. Det fanns liksom inte på min radarskärm överhuvudtaget. Jag är snart 54, fyller 54 i juni, tvåbarnsmamma, en 18-åring och en 16-åring. Just nu här i USA så är det jag och 16-åringen och min nya baby som är hunden som jag älskar över allt annat.
Vad är det för hund?
Ja, det är en sån här shelter dog som jag har adopterat. Hon är en mix mellan chihuahua och mini pincher.
Oh,
och jag anledde att jag ville ha en så liten hund för att jag skulle kunna ta den i väskan på flyget.
Ja, men du, vi måste ju dela våra hundintressen då, kanske inte i podden. Men jag har ju också en liten Bichon Havanäs som jag har lämnat bort idag bara för att jag skulle ha inspelning med dig och inte skulle bli störd av henne.
Nej, du, jag har faktiskt låst in min uppe på vinden med dottern. Alltså det är ett riktigt rum, men hon är där inne för hon skäller så mycket. Hon är väldigt, jag tror hunden älskar mig lika mycket som skäller så mycket när det kommer någon i närheten.
Ja. Om man skulle börja lite från början där och försöka förstå sig på hur... Du sa att det var inget du kanske hade tänkt på.
Nej,
vad drömde du om när du var liksom liten tjej?
Jag hade nog inga sådana där drömmar riktigt. Jag är enda barnet. Jag vet, jag lyssnade på ditt samtal med Helene Svahn. Och när pratade ni om vad man är i syskonskaran och sådär. Jag är då ett enda barn. Och har två föräldrar, jag har ju två föräldrar, det har ju alla givetvis, som nog väntade ganska länge på att få barn, så jag var ett väldigt efterlängtat barn. Och har ju, jag tycker jag har haft en fantastisk uppväxt med föräldrar som var väldigt uppskattande och till gränsen för att de inte tyckte att jag kunde göra några fel överhuvudtaget.
Mm.
Och, men det som jag tyckte de har gjort fantastiskt var att de alltid, även om jag då var deras enda barn, så var de ändå väldigt generösa med att jag fick åka ut och resa. Och när jag var 14 år så åkte jag och min kompis på så här pionjärläger i Jugoslavien. Och jag fick åka som utbytesstudent. Och jag har liksom alltid fått göra, de har alltid uppmuntrat mig att göra saker. Även om jag vet att min mamma, till exempel när jag var utbytesstudent i USA, var jätterädd och orolig för att när någonting skulle hända henne. Jag menar, hon är en fullt frisk kvinna. Så att, men hon var väldigt orolig då det där året att det skulle hända mig någonting. Och jag kan verkligen förstå det som när man är mamma själv.
Ja, men det är ju lite så, när man är ensamt barn kan det ju bli, ja, man brukar säga att man kan ju bli väldigt omhuldad och man brukar prata om också att man antingen blir lite lillgammal eller också så är man åt andra hållet. Känner du igen det?
Ja, jag blir nog kanske en kombination för att under min... Ja, mellanstadieperiod och sådär, då flyttade mina föräldrar ut. Jag är uppvuxen i Halmstad, så de flyttade ut till något som heter Frösakull ute vid havet. Och då fanns inte så många som bodde där, så att jag var ganska ensam på eftermiddagarna. Så att, ja, det fanns ju inte internet och sånt där, och tvn började ju klockan 6. Så att jag spenderade mina eftermiddagar med att ligga och läsa. Och jag tror att det är en av grunderna till att jag sitter här idag. Jag läste ju, jag har alltid varit oerhört liksom allmänintresserad och nyfiken, så jag låg ju och läste Det Bästa där när jag var 10 år. Jag läste väldigt mycket, och genom läsandet, det låter ju som en klyscha, men det är ju lite att resa och få uppleva. Och sen reste de också mycket, och mina föräldrar är småföretagare, de var i skobranschen. Och jag tror att om det är några äldre kvinnor som lyssnar här och har varit nere i Halmstad, så känner de nog till min mammas gamla skoaffär Knäppkängan, som faktiskt var en av Sveriges mest exklusiva damskoaffärer. Så jag är ju uppvuxen i småföretagande, jobba hårt. Min pappa var också i skobranschen. Jobba hårt, kunden i centrum. Och jag vet, ni pratade om det med Helene också, liksom det här med kunden i centrum. Och anstränga sig och inte ta något för givet. För det kan man ju inte när man är småföretagare, utan det är ju risk varje dag. Jag vet att min mamma var alltid så orolig så fort det skulle öppna en ny skoaffär i trakten, att oj, kommer hon då, hur kommer det påverka henne och så vidare. Och att det alltid handlar om att liksom ligga på framkant och sådär.
Men du, de heter Svensson, dina föräldrar?
Ja, det gör de. Och sen så tyckte min pappa, ja, det fanns då 5 stycken Karin Svensson i samma ålder när jag var tonåring, okay. Så tänkte jag, nej, det här går inte längre. Och då så min pappa tyckte när jag föddes att jag skulle heta Olofsdotter. Men det tyckte inte min mamma, för på 60-talet så tror jag inte det. Ja, jag vet inte. Men jag tyckte det var så fint, så jag bytte till det när jag var kanske, jag vet inte, 15, 14, 15, någonting. Jag kommer inte ihåg exakt när det var. Och jag är jätteglad för det.
Ja,
för att
häftigt.
Alla kommer ihåg vad jag heter, och jag är ju Olofsdotter. Jag var ju aldrig svensk son.
Nej, precis. Det där var ju...
Jag får ju häftigt. Väldigt ofta frågan om jag är från Island.
Ja, för där har de ju det mera.
Nej, så jag är jätteglad för mitt namn.
Ja, vad roligt. Ja, det slog mig liksom när jag började forska här. Men vänta nu, Svensson, hur hänger det här upp? Ja, vad roligt. Ja, men då fick vi en liten glimt där av dig i Halmstad. Hur länge bodde du där innan du gav dig ut i världen då?
Ja, det var ju till jag gick ut gymnasiet. Eller jag var ju utbytesstudent under gymnasietiden, så att jag slutade ett år senare. Och sen stack jag till Nya Zeeland och Australien. Mitten på 80-talet så var vi ju jättemånga som gjorde det. För då kom ju de här jorden runt biljetterna, och jag åkte dit och fick jobb på en bar. Det var jättekul. Jag började med att tvätta fönstren, och efter 2 dagar så var det en öppning i baren, så det var ju jätteskojigt. Och sen reste jag runt, det var ju väldigt många av oss som gjorde det då. Och sen jobbade jag 1 år i Stockholm på resebyrå. Och sen så hela mitt liksom kompisgäng, de flesta av oss tog 2 år ledigt emellan. Och så stack vi till Lund allihopa och pluggade. Och det var ju fantastiskt roliga år.
Ja, och vad var det du pluggade?
Jag läste, mitt huvudämne är faktiskt psykologi. Och det var mer av ett bananskal för att jag läste enstaka kurser då. Och på den tiden var det lottning. Och i slutet av 80-talet så ville alla läsa nationalekonomi och statsvetenskap. Och det ville även jag. Så jag började med nationalekonomi och sen så skulle jag läsa statsvetenskap. Men då var det ju lottning, så jag var ju så här 997 reserv. Och... Ja, så var psykologi mitt andrahandsval och så blev det så helt enkelt. Nej, men sen har jag läst nationalekonomi, företagsekonomi och ryska. Och det är ju ryskan som tog mig in på UD en gång senare. Hade det inte varit för ryskan så vet jag inte om jag hade blivit anställd. Förhoppningsvis var det väl andra kvaliteter också, men att det var ändå en viktig del av det. För att vi behöver ju verkligen rysktalande i utrikesförvaltningen.
Ja, men hur gick dina tankar då, tänker man?
Nej, men det är så mycket av mitt liv, tycker jag, när jag tittar tillbaka, är en slump, i alla fall där i början. Mm. Att jag pluggade då ekonomi och psykologi och så vidare. Och sen så var det en kamrat till mig som hade fått jobb som reseledare i Ryssland på en kryssningsfartyg. Och då behövde man inte kunna ryska för det jobbet. Och så sökte jag också och så fick jag det. Och sen blev jag helt förälskad i Sankt Petersburg, eller Leningrad som det hette då. Och bestämde mig för att åka till Ryssland ett halvår och liksom plugga ryska. Mm. Och då hade jag läst det här var då januari 91 jag kom dit. Och jag hade läst en kvällskurs i ryska på hösten. Och tyckte att jag kunde något. Jag kom dit, jag hittade inte ens ut ur tunnelbanan. Jag visste inte vad utgång hette.
Nej. Nej.
Men så jag var där i 8 månader då. Det var ju en jättespännande tid. Det var ju fruktansvärt jobbigt i Ryssland då. Det fanns ju ingen mat. Folk Nej. Hade det ju jättesvårt och det ledde ju sen upp till. Det var ju redan, eller det som sen ledde till Sovjetunionens sönderfall där. Ja. Alltså, på sommar 91. Eller 90-91.
Vilka kontraster tänker jag. Du har sett det och sen där du är nu. Ja,
ja
och
nej,
lite
sen,
mer.
Precis, nej, men så jag blev så oerhört intresserad. Så att sen så under tiden jag pluggade så hade jag reseledarjobbet som extra knäck helt enkelt på somrarna och loven och sådär. Så att jag var ju, tyckte det var fantastiskt att få ha ett jobb som gjorde att jag fick komma dit jag ville. Och sen de flesta turister är ju väldigt nyfikna och intresserade människor så att det var ju väldigt kul. Det var ju kul också liksom själva jobbet som reseledare var ju fantastiskt roligt tycker jag.
Mm.
Och jag kanske ska bli sån här pensionärsreseledare sen.
Ja, det kan man, det är sån här man kan ta upp. Du kan ju verkligen guida oss runt i världen.
Nej, men
om du får resa.
Ja, nej, men så det ledde ju sen till att jag jag var ju färdig med universitetet 93-94 och då hade vi haft den stora ekonomiska krisen i Sverige. Och det fanns ju inga jobb. Så jag sökte ju dem. Jag tänkte att jag skulle jobba med personalutveckling för företag som etablerade sig i Ryssland. Alltså utländska företag. För att det var ju den boomen då när Sovjetunionen hade fallit. Och det var ju många som investerade helt enkelt. Och då tänkte jag att jag skulle jobba med det. Så jag fick faktiskt först ett sånt jobb på en konsultfirma i Danmark. Men samtidigt så hade jag sökt till utrikesdepartementet. Och jag trodde ju aldrig att de skulle vara intresserade av mig. Men det var de.
Och den här karriären inom UD då, berätta hur gick det till?
Ja, först så skulle man genom det där nålsögat och det kan jag faktiskt fortfarande än idag rypa med armen att jag faktiskt tog mig in. För det var ju, jag vet inte om det var 1500 sökande på den tiden och de tog in 20 personer tror jag vi var, eller 25. Så att det var ju, jag tror fortfarande att jag är positivt överraskad.
Så här 20 år senare.
Ja,
vad var det som hände? Ja.
Nej, precis. Men, och då var jag ju väldigt mån om att få komma till Ryssland som min första stationering för att kunna bibehålla språket. Jag var ju så intresserad också. Och det blev faktiskt så. Så att efter ett år i Stockholm så bar det av till Moskva. Och där jobbade jag 3 år och det var ju otroligt spännande. För det var ju liksom de här boomåren 95 till 98, men sen följde ju ekonomin, kraschade ju där 97. Men, och då träffade jag min man, han är svensk.
I Ryssland?
Ja, för han jobbade på militära underrättelsetjänsten, svenska militära underrättelsetjänsten, och var där på en månads utbyte, så då lärde vi känna varandra. Och sen följde han med mig till Bryssel, då fick jag jobb på vår NATO, så jag är inte medlemmar i NATO, men vi har en delegation, liksom en slags ambassad vid NATO. Och jag hade insett där i Moskva att jag tyckte att säkerhetspolitik var det mest intressanta. Så att jag var ju väldigt glad över att få chansen att jobba på vår NATO-delegation. Så han hängde med dit. Mm. Så att det var ju fantastiskt.
Han hängde med dig.
Ja, det är ju en av utmaningarna i min karriär. Att det är ju, nu för tiden så finns ju inte hemmafrun oavsett kön på henne oftast.
Nej.
I Sverige, men de flesta i Sverige så jobbar ju ofta både mannen och kvinnan eller båda partners i en relation. Så att det är ju mycket att begära av någon att den inte ska fortsätta på sin karriär. För det blir ju stora avbräck i karriären för den
verkligen.
Som följer med. Så att jag är så glad och tacksam. Och min man tycker ju att det är jättekul. Så att han
har kunnat få uppdrag alltså på de ställen när vi har varit.
Ja, precis. När vi har varit i och med att han sen blev anställd i regeringskansliet också. Han är anställd på Försvarsdepartementet. Så får han tjänstledigt när vi flyttar ut.
Ah.
Så att det är jättebra. Och sen så har ju han kunnat jobba en del också. Han har haft konsultat lite och sådär. Så att det har funkat bra faktiskt. Sen var vi ju hemma långt sjuk när barnen var nyfödda.
Ja, vad gjorde du då? Var det UD då också?
Ja, absolut. Jag har alltid jobbat på UD. Alltså sedan 1994. Och då hade jag jättespännande tjänster. Jag var chef för någonting som heter ministerkansliet på UD. Och det är liksom den enhet där tjänstepersonerna som finns runt de olika statsråd som finns på UD jobbar. Så jag var chef för dem. Men det egentliga jobbet, det är att man är utrikesministerns personliga tjänsteperson. Så
okay.
Att en politiker har ju med sig, eller ett minister har ju med sig politiskt sakkunniga och presssekreterare och så vidare. De är politiskt anställda, men på UD har man då också en tjänsteperson till sitt förfogande. Så jag var ju länken mellan utrikesministern och resten av linjen.
Ja, vem var det som var utrikesminister då?
Ja, det började ju med Anna Lind, så jag var ju där tyvärr.
Du var det
när hon mördades. Mm. Och sen så var det Laila Freivalds. Och sen var det Bosse Ringholm i 5 dagar. Och sen 6 månader med Jan Eliasson. Och det var ju mycket på distans. För han var ju samtidigt ordförande i FNs generalförsamling. Och sen 2 år med Carl Bildt.
Ja. Oj, sen, det var ju många du hann se där.
Ja, tyvärr var det ju. Eller ja, det blev ju så tyvärr i det med att Anna mördades.
Ja, precis. Ja.
Och sen så...
Hur var det då? Kan du berätta någonting?
Ja, det var ju fruktansvärt. Hon skulle ju gå och köpa sig en ny kavaj. Hon skulle sitta i tv. På TV4 eller TV på kvällen. Det var ju valdebatten för euroomröstningen. Mm. Och först så när vi hörde, jag var på jobbet då hörde vi, fick vi information att hon var skuren i händerna i början. Men det var ju liksom, sen så eskalerade det och sen gick det ju som det gick. Och jag kommer ihåg på natten så ringde jag, det ringde från, jag kommer inte ihåg vilka länder det var som ringde nu, men där deras utrikesminister ville tala med vår utrikesminister. Och så sa jag, nej men det går inte, hon opereras. Här, ja men de skulle insistera med mig, det blev ju naturligtvis inte så. Och
nej.
Sen så kom jag ihåg att jag kom till jobbet tidigt på morgonen och Hans Dahlgren, så var jag ju statssekreterare då. Jag sa till honom att ja nu Hans, nu tror jag det kommer bli mycket för dig att göra här. I och med att hon kommer att vara konvalescent länge och så. Och då vet jag att Hans tittade på mig bara och sa, Karin, det är jättefint att du tänker så. Och sen kunde han inte säga mer, för sen kom vi presskonferensen när de meddelade att
de
mördade.
Fruktansvärda upplevelser.
Ja, det är ju så fruktansvärt. Det är ju så fruktansvärt. Det går liksom inte att ta in, tycker jag.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Men sen fortsatte du din karriär utomlands då igen.
Ja,
hur gick det till då?
Jo, efter ministerkansliet så blev jag biträdande chef här i Washington, så biträdande ambassadör kan man väl säga. Och det var jag då, och det var ju fantastiskt spännande år. Det var ju 2008-11, så det var ju upptakten till valet, presidentvalet 2008 när Obama blev vald. Och det var ju jättespännande, och då var det ju John McCain och Sarah Palin mot Joe Biden och just Obama. Det. Nej, så det var ju otroligt spännande år här. Och sen så blev jag ambassadör i Ungern i Budapest 2011.
Så det var liksom första ambassadörsbefattningen?
Ja,
då,
när jag fick min egen låda, som det heter.
Ja, det tror jag.
Ja, nej, och det är ju en normalstor ambassad. Där var vi ju 4 utsända och 10 lokalanställda ungefär. Så det är en ganska normal storlek på en svensk ambassad. Det var otroligt spännande år, dels Orbán naturligtvis och hans politik, och sen också hade vi ju 100-årsjubileet av Raoul Wallenbergs födelse, och han verkade ju i Ungern, så att det var väldigt mycket om antisemitism och hans livsgärning och så vidare. Och sen så 2014 så hade man 70-årshågkomsten av förintelsen och de stora deportationerna från Ungern till Auschwitz. Så att det var ju, det är ju väldigt tunga saker och tunga. Jag menar, även om man har läst, jag har ju läst oerhört mycket om förintelsen.
Ja.
Jag tycker fortfarande varenda gång att jag kan inte ta in det. Vi har besökt Auschwitz och vi åkte tåg från Budapest till Auschwitz på samma, inte på samma sätt naturligtvis. Det går inte ens att jämföra på någon stund på dagen. Men alltså, när man kommer dit, det går ju inte att ta in.
Nej, det är oerhört svåra stunder. Och det där då, hur har det påverkat dig de här åren i Ungern?
Ja, alltså det är svårt att säga, men jag tror att det här med att man på något sätt inte förstår för kammaren, inte tycker jag, men det här hur vi kan vara så fruktansvärt grymma. Och det är vi ju fortfarande på många håll i världen. Klart att det är få saker som kan jämföras med förintelsen, det ska man ju inte göra, men folkmord som pågår. Så att det var, och träffade ju många överlevande, och flera som hade ju träffat och räddats av Raoul Wallenberg som små och så. Så att det var ju otroliga levnadsöden.
Jag är så glad, för jag bor inte så långt ifrån hans födelseplats. Där finns, och där finns det en i Kapstadskogen, det är väldigt vackert där, och där finns det ju en, har du varit där kanske? Det finns en staty. Ja, och där finns det en liten portfölj som är en staty ifrån.
Precis, och den statyn fick vi faktiskt till i Ungern också, mitt sista år där.
Okay.
Jag lärde känna konstnären Gustav Kreitz, och då tänkte jag att det är någonstans den här väskan ska finnas, så är det ju i Budapest.
Ah.
Så det är,
men du, hur är det när man gör en sån här ambassadörskarriär då? Är det ett antal år, ett förordnande, eller hur funkar det egentligen?
Jo, det är så att jag är fast anställd i regeringskansliet med placering på utrikesdepartementet. Det låter väldigt tekniskt, men alltså, min hemvist är ju utrikesdepartementet. Och sen så söker man tjänster, och sen så om man då får den så får du ett förordnande på till en början 3 år, möjlighet att förlänga 1+1. Så att max är 5 år. Det kan, sen kan det ruckas på också. Men vanligtvis är det 5 år på en postering. Och nu har vi även förordnanden hemma. För att det hade vi inte tidigare. Då satt ju folk på tjänster väldigt länge. Och samtidigt så hade vi ju alla vi som då kom hem utomlands ifrån. Och så, alltså det blev ju proppar hemma. Ah, så nu har alla notationsförordnaden. Även om vi då är fast anställda.
Mm. Och så söker det är ju ganska bra egentligen. Kan man tänka.
Ja, jag tror att det är,
generellt sett.
Jo, ja, men det är ju jättebra. Och det är ju det som jag älskar så med min arbetsplats. Det är ju det att jag är fast anställd. Men jag får alltid göra något nytt.
Mm.
Var tredje, var femte. Ja, men så när jag kom hem från USA. Eller från Budapest, förlåt. Då plötsligt blev jag chef för UD:s näringslivs- och Sverigefrämjande och kulturfrämjande enhet. Och visst, jag hade ju jobbat med det som ambassadör. Men jag var inte liksom expert på det. Och då så var regeringen ny där 2014. Och skulle ha en exportstrategi. Då fick vi ansvar för att utarbeta den. Tillsammans med andra naturligtvis, men det var vi som hade liksom, som ledde det arbetet. Det var ju fantastiskt spännande. Och sen efter 2 år så fick jag, blev jag rekryterad som chefstjänsteman. Vi har 3 chefstjänstemän för de olika liksom, politikområden. Så en chefstjänsteman för utrikes, en för handel och en för bistånd. Och då fick jag jobbet som utrikesråd för handelsfrågor. Och det var ett nytt område för mig, för att jag har inte hållit på med handelspolitik förut. Men det är det som är så otroligt fantastiskt tycker jag i min arbetsplats, att det går att få prova på nya saker och man får hela tiden lära sig. Och jag är ju så glad att jag har fått, även om det sen bara var 1 år som jag var utrikesråd för handel innan jag fick det här jobbet här i USA. Så jag är ju så glad och tacksam att jag fick göra det, för att så mycket av frågorna med USA nu handlar ju om handel.
Ja, och handelskriget.
Ja, precis. Ja. Då har jag i alla fall något sån här god kunskap om vad jag pratar om. Vilket gör mig lite trovärdigare i förhandlingarna med andra.
Det är ju väldigt bra.
Jag har så svårt. Jag verkligen älskar min arbetsplats.
Ja, men då måste vi fullfölja den här historien då och höra hur gick det till när du tillträdde den här befattningen som du har nu. När var det nu? September
2017. Så är jag nu snart inne på mitt, jag har fullföljt mitt 3:e år.
Ja, just det.
När man kommer som ny ambassadör så ska man alltid träffa statschefen i landet och lämna över ett kreditivbrev, heter det, från sin statschef som visar att man är dess utsända, befullmäktigade heter det. Väldigt tjusigt är det, så jag hade ju med mig ett papper från kungen och, som jag då skulle lämna till president Trump, och då var vi 10-12 ambassadörer den dagen som fick audiens så att säga, hos presidenten. Och då hade de sagt att man fick 5 minuter per person eller någonting sånt. Och så hade de sagt att man fick inte prata substans. Jag tänkte, jag kan ju inte träffa USAs president och inte säga något om substans. Det vore ju tjänstefel. Så jag hade ju bestämt mig för att prata både handel och försvar. För att vi har ju väldigt nära försvarsrelation till USA. Och USA är ju en av våra absolut viktigaste handelspartners liksom.
Ja.
Så jag och min man kliver in där i ovala rummet och presidenten står, ja ni har ju sett det på tv säkert många av er som lyssnar, vid sitt skrivbord, och då säger de att ja, Karin Olofsdotter, ambassador of Sweden, och då ropar presidenten a female, och det visar lite på, apropå ditt program, att det är ganska ovanligt faktiskt fortfarande med kvinnliga ambassadörer. Nu tror jag att vi är uppe i en av kanske 180 ambassadörer här, så kanske vi är 30 nu. Så att nu börjar det bli lite bättre här i USA. Men det är ju ovanligt.
Men du är den första svenska kvinnliga ambassadören i USA.
Det är.
Så det, även om vi säger att slår oss på bröstet här i Sverige, så är vi ju inte alltid bäst på den fronten, måste man ju säga. Men,
härligt
att du bryter trenden.
Ja, precis. Nej, men jag tror att som, om du skulle jämföra olika länders utrikesförvaltningar, så tror jag nog vi är i topp. Vi har nu 50%, eller om det är 48 eller 50% kvinnliga ambassadörer. Så att vi har ju verkligen...
Där är det bra.
Ja, så det är jättekul att vi ligger så väl framme.
Tänker du på det ibland, att du liksom, när man tittar på den, jag var inne och googlade såklart och tittade på alla som hade haft den posten du har, och ser liksom du det första kvinnliga namnet som kommer. Tänker du på det ibland, eller?
Nej, inte speciellt ofta faktiskt. Det gör jag inte.
Nu gjorde du det för att jag sa det.
Nej, jag tänker mer att det är liksom, och det är kanske många som brottas med, jag har ett relativt gott självförtroende, men jag kan ju ibland tänka så, oj, hur har jag, alltså, tänk att jag har fått komma ända hit och ha det här jättespännande arbetet, och när jag då tittar på mina företrädare så är det ju giganter i sig. Så att jag har ju stora skor att traska i. Förhoppningsvis så fyller jag upp dem.
Det tror jag att du gör med till fullo verkligen. Du Karin, alltså du som har träffat presidenten, det där kände man ju att där skulle man ju vilja ha varit med på en liten fluga på vägen. Vad är ditt intryck? Är det samma som det vi får på i våra
medier? Nej, det är klart att personer är ju alltid, jag menar mediebild är ju en sak. Men visst, han är ju den han är. Och det ser man ju i presskonferenserna och så vidare. Och han är ju vald för att han är annorlunda. Folk här vill ju ha någonting annorlunda för att man under så lång tid hade sett politiker som man inte tyckte kunde leverera på alla de liksom stora samhällsutmaningarna i USA. Vad heter det? Sjuk- och hälsovården, många förlorade jobb, sociala utanförskap och så vidare. Att man känner inte igen sig liksom att den amerikanska drömmen inte levererar riktigt, att man inte genom hårt arbete kan längre på samma sätt för ge sina barn liksom en bättre vardag och sådär. Så att det här var ju ett sätt att ja, man ville prova någonting annat. Röra om i grytan, ser man den här framgångsrika affärsman, han kanske kan göra det som de andra inte har kunnat. Så att det är ju klart han är vald på ett sätt, på ett annat mandat.
Har du träffat honom flera gånger?
Nej, jag har träffat honom en gång till när statsministern var på besök. Så att han, det är ju det mandatet han har. Och nu får vi se, nu är han ju uppe för omval här.
Ja,
och då får
precis.
Vi se om folk vill ha det eller inte. Men som jag sa tidigare så allt beror ju på vem som går och röstar i vilken valkrets. Så att han kan bli...
Ja, det blir spännande att se vad som händer där. Okej, så att nu har du haft den här... positionen då, och den är ju ganska stor eran, alltså det är ett ledarskap i sig som du har för på själva ambassaden, 50 anställda någonting eller?
Just det, så för att vara en svensk ambassad så är den relativt stor.
I House of Sweden har jag också läst att det heter.
För de av lyssnarna som inte har varit här så sitter vi alltså i, jag skulle tro, Washingtons läckraste byggnad, i princip en byggnad i glas ritad av Gert Wingårdh precis vid floden i Georgetown. Så det är fantastiskt fin verkligen.
Så om du skulle liksom summera, nu har vi liksom vandrat lite genom din karriär här. Vad är det som är toppar och dalar då? Det brukar jag alltid prata om.
Ja, alltså, jag har varit inne lite. För det mesta är det ju ett fantastiskt spännande jobb. Jag, som jag sa tidigare, jag har ju svårt att tänka mig att det skulle finnas ett mer intressant jobb. Jag är väldigt stolt över Sverige och vara svensk. Jag menar, Sverige har absolut sina utmaningar och brister och svårigheter och så vidare. Men jag tycker ändå att vi har ett värdigt samhälle. Jag försöker verkligen inte säga att vi inte har några utmaningar och massor med problem och så vidare, men givet och jämförelse med många andra så tycker jag ändå att vi har ett system som en samhällsmodell som är värdig, och jag är väldigt stolt att företräda Sverige. Jag är verkligen det. Så det, dels har jag så att säga, en bra produkt att sälja tycker jag i form av Sverige, så det är ju den ena delen av mitt jobb. Sen är ju jag, har ju alltid varit en väldigt nyfiken person, jag älskar historia, jag älskar politik. Att få jobba med och analysera ett lands politik och lära känna folk i den här kulturen, och den här stan är ju full av spännande människor. Så att det är ju en ynnest i sig. Och sen så är det ju så att de medarbetare jag har är ju ofta, de är ju lika intressanta de. Det är människor som har valt en utrikeskarriär, som har levt i massa spännande platser och fått vara med om många intressanta saker. Så att det är ju väldigt roliga och intressanta kollegor och ofta extremt hårt arbetande personer. Så att det är ju en ynnest i sig att få vara. Det låter som massa klyschor nu, men jag tycker verkligen att det är så.
Ja, nu kommer alla vilja bli ambassadörer efter att ha lyssnat.
Ja, det tycker jag de ska vilja bli. Nej, men så att det är liksom, men alla jobb har ju toppar och dalar, och livet är ju sånt också.
Ja.
Men vi var ju inne på det lite förut naturligtvis. Alltså, mordet på Anna Lindh var ju fruktansvärt. Och sen så var jag ju där också när vi hade tsunamin. Och det var ju oerhört jobbigt och tragiskt.
Då var du hemma på minister...
Ja, så då var jag, precis, då jobbade jag med Laila Freivalds som chef för det här ministerkansliet. Och det var ju verkligen tunga dagar. Och jag ska villigt erkänna att jag förstod inte de där första dagen vad det var som pågick i Thailand. Så jag, absolut. Mm. Och det var ju föremål sen för den här utredningen som var och så vidare. Men så det var ju verkligen tungt. Mm. Och som nu vi sitter nu i coronaviruset och behöver hantera det. Det är en stor konsulär fråga just nu också. Och det är kanske inte många tänker på, men det konsulära är det enda som är författningsreglerat som vi måste ägna oss åt som utlandsmyndighet. Så det konsulära är ju egentligen vårt viktigaste arbete. Att hjälpa svenskar i nöd. Och med sen så har vi hela viseringsbiten och så vidare. Men just nödställa svenskar är ju egentligen vår huvuduppgift. Och jag jobbar ju själv inte dagligdags med det, men jag har ju en stor konsulär avdelning på arbetet.
Så det här kommer också komma med i Dalarna såklart den här tiden, tror jag, för oss många.
Det tror jag det gör. Sen tycker jag att vi har hanterat det bra. Men jag menar, visst, det är ju en jättestor fråga. Så alla de där sakerna har varit jobbiga. Sen så tycker jag, vad gäller liksom toppar, jag har ju fått vara med om saker som man liksom inte får vara med om. Jag har varit på Jeltsins begravning, jag har varit på statsbesök i liksom Japan. Jag har fått förhandla om Gripen-kontrakt, alltså vårt stridsflyg var med ungrarna. Jag hade ju statsministern på besök här med presidenten. Jag har ju varit med om helt fantastiskt.
Det kommer att bli memoarer eller någonting.
Ja, jag hoppas fram, jag önskar att jag hade skrivit dagbok.
Ja, precis.
Och sen är det ju det där liksom, ja, men som vi träffades när du var här. Jag får ju hela tiden träffa nya människor. Och det är, eftersom vår relation med USA är så bred, så är det ju allt från försvarsfrågor till bistånd till politik och handel, kultur. Vi har ett jättestort kulturfrämjande här. Så genom det, vi skulle precis haft ett booktalk med Jason Diakite, alltså Timbuktu. Vi har haft Robin här, vi har haft en jättekul kväll med svensk hårdrock. Så det är så fantastiskt varierande. Så att dels är det ju att jag får lära känna Sverige och vår egen kultur och den amerikanska, eller det landet som jag är i. Så att det är ju de absoluta topparna. Sen är jag ju ledare för som en vanlig. När jag är inne på ambassaden, då är jag ju liksom den vanliga chefen. När jag kliver ut genom dörren, då är jag ju ambassadören.
Så att det är två är det olika så roller.
Det ena är ju företrädarrollen där jag företräder Sverige. Och det är ju när jag är så att säga utanför huset. Inne i huset så är jag ju chefen.
Och det är lite och hur skiljer sig det där då, liksom, jag tänker på när du representerar, jag läste på, faktiskt googlade på vad betyder ambassadörsordet, och det är sändebud av högsta rang, stod det.
Just det, sen jag företräder ju då den svenska regeringen och ska företräda dess politik gentemot det landet jag är i. Så att det är ju min uppgift. Så att just nu har vi den regeringen som vi har just nu, då företräder jag dess politik. Skulle vi ha en annan regering så skulle jag ju företräda den politiken den regeringen har.
Så vad gör du med dina egna åsikter? De får
de
man
inte
bara
relevanta.
Hantera.
De är inte relevanta överhuvudtaget.
Nej, det är klart, det gäller ju många som jobbar i politiken.
Jag har naturligtvis mina egna politiska övertygelser och så vidare. Men i mitt arbete så är det inte relevant överhuvudtaget.
Men har du någon gång känt att du liksom går verkligen emot dina inre värderingar och
övertygelser? Nej, det har jag faktiskt inte.
Nej. Det där måste ju vara, tänker jag.
Ja, det kan ju komma sådana stunder, det skulle ju kunna göra. Men jag har haft turen att inte ha gjort det. Sen så tror jag också det att visst, det finns absolut skillnader mellan blocken i utrikespolitik. Men det är ju mindre inom utrikespolitiken än inom andra politiska områden. Och jämfört med många andra länder så visst är det skillnader i svensk politik, men de är kanske inte så stora som till exempel här.
Nej, precis.
Oavsett regering så är jag en stolt företrädare, kan vi säga. Ja. Det är ju två olika jobb på det sättet. Liksom.
Ja, om vi tittar på det vanliga ledarjobbet då som ju jag pratar ju med många ledare här i Karriärpodden och vi brukar också försöka ringa in, vi kan ju börja med allmänt sådär, om man skulle beskriva dig, och nu ska jag ju inte göra det förstås, men om jag skulle fråga någon av dina närmaste medarbetare, hur beskriver de dig, tror du, som ledare?
Jag tror att de skulle beskriva mig som en inkluderande ledare, en delegerande ledare och en ledare med tilltro. Jag själv avskyr micromanagement. Jag tyckte det var väldigt intressant när jag lyssnade på Helene Svahn. Hon kunde verbalisera så som jag ser på mitt eget ledarskap. Just det här att jag vill omge mig med personer som jag absolut litar på. Och det gör jag, det har jag. Jag litar på dem, precis som hon sa, till 200%. Nu är det så att jag kan inte rekrytera min personal själv. Utan den, liksom, det är folk som söker tjänsterna och sen så bestäms det i princip. Jag får ha ett ord med i laget, men det är UD som bestämmer vem som hamnar var. Men hittills har jag alltid haft fantastiska kollegor som jag verkligen litar på och med gott omdöme. Vårt jobb handlar ju väldigt mycket om omdöme. Och det här är ett jobb som tar lång tid. Liksom, det är ett jobb man lär sig genom erfarenhet. Det är ett hantverk egentligen. Och nej, så det är jätteviktigt att tillit. Och sen så att man har roligt på jobbet. Vi jobbar med väldigt allvarliga saker. Men kan man inte ha roligt på jobbet så vore det ju inte värt att gå till. Man måste kunna skoja och ha roligt, för att då blir det ju, vi spenderar så mycket tid där. Men så att när jag tänker, jag hoppas och tror, det har jag fått liksom bekräftelse på, vi har ju såna här chefsundersökningar och sånt där. Så att jag har fått liksom mitt ledarskap bekräftat.
På det har du haft några förebilder, du som då har träffat väldigt många spännande personer, men vilka är det som har personligen betytt mycket för dig?
Det är så många bitar av, det är liksom inte en enskild person, utan det är bitar av personer som jag försöker ha tänka att det där var jättebra och det gillar jag och så vill jag vara. Och egentligen så när jag försöker prata om mitt eget chefskap så tänker jag att jag vill vara den chefen som jag själv skulle vilja ha. Jag vill ha en chef som bryr sig om mig, som är rak och tydlig men inte elak på något sätt, och som låter mig jobba i fred. Och det är ju det, vi har, jag har ju seniora fantastiska, alla är liksom jätteduktiga och de vet ju bäst själv hur de gör sina uppgifter. Och man märker ju det, om man ger folk eller medarbetarna liksom den friheten, du märker ju väldigt kvickt om det är någon som inte klarar att jobba så självständigt. Och då får man ju ha ett annat ledarskap vad gäller den personen. Men överlag så är det ju så att jag utgår från att folk kommer med egna idéer, att de gör det de ska göra och att de gör det på sitt allra bästa sätt. Sen så hur de gör det, det spelar ju inte så stor roll om liksom, ja, inom lagens ramar naturligtvis.
Ja.
Sidor, men i alla fall. Och sen så för mig är det faktiskt jätteviktigt, vi jobbar för skattebetalarnas pengar. Vi företräder den svenska regeringen och vi jobbar för skattebetalarnas pengar, och det ska man vara mycket noga med. För det här är, det är andras pengar. Och det är jätteviktigt. Ja. Så vi brukar skoja när vi går från jobb och säger, har skattebetalarna fått något nytta av oss idag? Men det är ju inte skoj egentligen.
Nej, det är på
jag
riktigt.
Tycker det är jätteviktigt att tänka så. Så att det är ju andra förutsättningar givetvis än om man skulle ha sitt eget företag och sitt eget kapital. Nu är det liksom andras pengar.
Men så att, ja, men det är bra
mig,
sagt.
För mig är ledarskap det är liksom bara tillåtande, försöka säga ja till så mycket jag bara kan. Måste jag säga nej så ska det verkligen vara välgrundat. För att man kan faktiskt säga ja till det mesta. Och då blir det ju en roligare arbetsplats och där man förhoppningsvis kommer fram med bättre idéer och är liksom mer kreativ. Om man är en tillåtande chef. Så det är det jag försöker vara.
Du, jag har ju en samarbetspartner som skickar med en fråga varje gång, och det är på det här temat kring ledarskap och kring inkluderande ledarskap. Det är nämligen Volkswagen Group Sverige som är min samarbetspartner. Och de driver nämligen frågor om, vill driva ännu mer frågor kring jämställdhet och ett inkluderande ledarskap. Och då undrar de, skickar vi till alla mina gäster då, vad är ett inkluderande ledarskap för dig? Och om du kan ge ett konkret exempel på vad det innebär för dig? Eller när du själv har varit det, eller någon situation?
Ja, jag tror och hoppas att mina medarbetare tycker att jag är det för det mesta. Naturligtvis, så eftersom jag jobbar med, vi jobbar ju med sånt som är också sekretessbelagt och hemligt, så kan jag inte alltid vara så inkluderande som jag skulle vilja vara. Och det är på grund av sakernas natur, liksom, att det måste hålla sig en väldigt liten krets av folk och så vidare. Och då är det ju viktigt när det är så att man samtidigt får folk att förstå att det är inte det att vi vill exkludera, eller jag vill exkludera någon, utan det är att frågan är sån att den måste vara väldigt få som känner till det. Så det där kan ju vara en utmaning i sig. Men jag tror att ett inkluderande ledarskap är det är att chefen inte ska komma med idéerna hela tiden. Och det är något jag får lite brottas med, för att jag är en idé, eller jag är lite av en idéspruta. Och det är ju inte jag som ska, alltså är man så som chef, det kan ju döda entusiasmen hos alla andra. Så det är ju jätteviktigt som chef, tror jag, att hela tiden ställa motfrågor. Ja, hur tycker du att vi ska lösa det här? Och jag har den här också devisen att den som sa det, han var det. Så var det någon som kom med en bra idé, då får den genomföra den också om vi tyckte det var bra.
Så du får hålla tillbaka lite dina egna idéer där i dem?
Ja, eller det, om någon kommer med en bra idé så ofta säger jag, ja men vad bra, då får du tänka ut, då får du ansvar för den nu.
Men tänker du på det här, eller sker det omedvetet för dig?
Jag tänker på det ganska aktivt. När jag för 10-15 år sedan så hade jag en kollega som utbildade sig till KBT-terapeut. Och då var jag hennes sån här testkanin. Och vi pratade en hel del om det här. Liksom att jag känner att så fort om jag får ett problem framför ögonen så går jag igång och tänker på hur det ska lösas. Och det kan ju döda de flesta medarbetares entusiasm. Så att jag jobbar med mig själv att hålla tillbaka. Så att när någon kommer med ett problem till mig så försöker jag att inte komma med lösningen. Utan jag försöker att säga, hur skulle du själv vilja lösa det här? För jag tror att medarbetaren, och det vet man ju själv. Om man äger sitt problem, då blir det ju också en bättre lösning. Än att man får höra lösningen från någon annan. Sen kan jag liksom bolla idéer. Absolut. Och det är ju meningen som chef. Jag ser mig mycket som försöker att vara en coach. Liksom, att bolla idéer. Och jag tycker det är jätteviktigt. Så att det är både, det är medvetet. Att jag hela tiden ska tänka att nu ska jag inte komma med lösningen här, utan det ska vi göra tillsammans eller personen själv göra, för då kommer man driva frågan på ett helt annat sätt.
Det skapar ju engagemang hos alla när man känner att man får vara med och bidra.
När man pratar om sig själv så här så låter det som allting är så perfekt, men det är ju naturligtvis inte. Utan
nej, ska vi prata om det som inte är perfekt också då kanske? Nej, men jag tänker på vad är det för någonting som du brottas med?
Nej, men jag brottas med att jag är väldigt idérik. Och det är både bra och dåligt som chef att vara det. För att dels finns risken att alla ens medarbetare tror bara för att man har hasplat ur sig någonting att då ska vi göra det. Så när jag är ny chef på ett ställe, då säger jag alltid, för det första så här, allt vi gör kan bli fel. Vi gör alla fel. Det är inte farligt att göra fel, men jag måste få reda på det omedelbums, för att då kan vi ju rätta till det. För en organisation där det aldrig blir fel är ju också en rädd organisation. Och nu är vi ju en statlig organisation och så vidare, så att det är klart att vi har inte hur mycket manöverutrymme som helst för att göra fel. Men det är viktigt att skapa en kultur där man känner att man kan få misslyckas, och det är inte hela världen, för om man inte gjort det så... Så det är en sån sak. Och sen så, att jag känner ibland att jag kan vara liksom för entusiastisk och lite för mycket idéer. Och det kanske inte alltid då är genomtänkt heller. Utan jag jobbar ju på att liksom hålla in mig, och nu jag tycker jag är så glad för mina medarbetare, för att de säger ju till mig att men du Karin, det där var nog kanske, menar du verkligen så, eller det gick väl lite fort, eller så kanske vi inte kan göra, fast de säger det på ett mer inlindat sätt.
För så de är diplomater, de är diplomater, ja. Det är ju den egen.
Nej, så att jag tror att det är liksom, det där försöker jag ju verkligen brottas med. Och sen att försöka vara en tydlig chef, jag tror att jag är det.
Vad får dig, jag har ett område som jag brukar beröra som jag kallar för emotioner. Vad får dig, och nu när vi är inne på det här lite grann, vad får dig att bli riktigt arg då? Blir du det?
Nej, men det är om jag blir väldigt sällan arg för det första. När jag blir det så känner jag att, eller så är det ofta för att jag känner att någon har missbrukat förtroende. Alltså att man har inte berättat att någonting har blivit fel, till exempel, eller... Ja, det är ofta de tillfällena. Eller att någon har varit så att säga, dum mot någon annan. Det låter lite enkelt. Men att man inte har uppfört sig korrekt på arbetsplatsen och visat respekt för andra medarbetare och sådär. Det här är en arbetsplats, en arbetsplats, en arbetsplats är inte ens familj. Så att på en arbetsplats uppför man sig. Man kan tycka vad man vill om varandra. Men det får man hantera i så fall på ett sakligt och korrekt sätt. Och gör man inte det då... Men det, alltså, de få gånger det händer så är det för att det missbrukas förtroende.
Ja, vad får det att få att gå igång då och bli så här super, liksom, vad är ditt bränsle?
Allt.
Det,
men det låter jättemycket, men jag tycker ju att alla områden som vi arbetar med är jättespännande. Jag får ju, det är ju som jag sa, jag sitter ju på ett jobb där jag hela tiden får lära mig nytt om allting. Så att jag är ju en typisk generalist. Jag är inte fördjupad expert i något. Jag kanske liksom, jag har vissa områden inom mitt yrke, men det är ju det som jag går igång på. Att, och sen får sitta, nu som vi sitter på den här ambassaden, vi har ett otroligt fint eventcenter med utställningar och seminarier och så vidare. Och få ta, liksom, jobba med det, för det är ju någonting som vi vanligtvis inte har på en ambassad. Så vi är ju också en liksom, typ av en eventbyrå där vi kopplar ihop svenskar med amerikaner. Ja, men som ni skulle varit här till exempel.
Mm.
Och nu i vår, vi har fantastiska utställningar som bara precis hann inviga innan vi stängde ner. Då la vi ut utställningarna virtuellt. Så de av er som lyssnar går gärna in på ambassadens hemsida, så det är Sweden Abroad, så tittar ni på Washington och så hittar ni våra virtuella utställningar, för vi tänkte att vi ska ju inte vara sämre än British Museum och Louvre som också har utställningar digitalt.
Nej,
men så att det finns ju så himla mycket kul att göra inom ramen för den verksamheten vi har, så att jag, det är väl det ibland man får brottas med, att inte kanske gå igång på alla områdena. Det är viktigt att prioritera.
Men Karin, vad tror du har varit, om man tittar liksom på det som präglar oss ifrån barndomen, och nu har vi varit inne på det, men vad är det, tror du, dina liksom viktigaste parametrar som har gjort att du är den du är idag och att du sitter där du gör?
Ja, det är så en nyfikenhet, och jag tror undrar någonstans om man är född med nyfikenhet. Jag vet inte om det är någon genetisk historia eller någonting, men jag har alltid varit väldigt nyfiken och alltid velat lära mig något nytt. Sen när jag var mellanstadieåldern, så jag ska inte säga att jag var mobbad, men jag var inte... jag blev aldrig bjuden på några partys, och jag var inte en av de här coola personerna, och jag var lite ensam och sådär. Sen så fick jag jättemånga goda vänner liksom, när jag kanske var 13 år. Det är fortfarande mina bästa vänner. Så att jag har känt det här utanförskapet. Alltså, jag ska inte jämföra mig med de som verkligen har varit mobbade, och jag förstår hur fruktansvärt det är. Jag kan inte jämföra med dem. Men jag hade en liten släng av det där. Att känna mig utanför och ensam. Och det
apropå också inte inkluderande.
Ja, men precis. Och det är en väldigt stark drivkraft hos mig. Att alla ska känna sig med. För jag har varit en sån som inte fick vara med. Så det tror jag också är en drivkraft hos mig. Och sen, jag har alltid bara älskat att vara med människor. Och prata och skoja och sen älskar jag utrikespolitik, som jag sa, och politik. Jag tycker det är något... Jag skulle själv aldrig vara en politisk person, men jag älskar politik.
Ja.
Jag tycker det är spännande.
Vad är det som är spänningen i det? Ja, när man inte själv får liksom tycka då?
Jag är ju med och förbereder. En ambassadens jobb är ju att skicka rekommendationer hem till regeringen. Så här tycker vi att Sverige borde agera i de här frågorna. Mot bakgrund av vad vi vet om liksom hur amerikanerna tänker och så vidare. Och det är ju otroligt intressant att göra det intellektuella arbetet och den analysen. Nej, men alltså, det politiska spelet om hur politiker... Vi har jobbat så nära politiker så länge, och även om de har varit olika som personer och olika partier, så drivs de ju av något annat än vi känner. Alltså, vi som har valt att vara tjänstemän är ju det av en anledning, och de är politiker av en anledning. Och det är så spännande, det mötet, och se hur de tänker och tänka sig in i hur... Jag kan ju sitta och föreslå någonting som jag tycker vore rätt och riktigt, men så sitter ju politiken där och har ju andra saker att ta hänsyn till också. Och utrikespolitik, det handlar ju väldigt mycket om att ta inrikespolitiska frågor i beaktande också, för sen hur Sverige agerar utomlands. Så att det är ju så otroligt spännande, det här spelet. Och sen så har jag ju fått jobba i Bryssel också. Jag jobbade också på vår EU-delegation, och när Sverige var ordförande i EU första gången. Och ledde då en arbetsgrupp där som hade med militära frågor att göra. Och det här att sitta och förhandla, det är ju så spännande. Och liksom få ihop texter som gör att alla kan enas kring den, och på så vis liksom föra frågorna framåt. Så att det är så många olika delar av mitt jobb som är så jättespännande.
Jag tänker att du kanske har haft lite användning av att läsa den där psykologipoängen också, ja. Intresset för det. För det är ju väldigt mycket att liksom förstå hur andra människor tänker och agerar.
Jag skojade om innan att någonstans så lämnar vi aldrig högstadiet. Vi kanske är lite mer förfinade på ytan, men ja. Vi agerar ju ungefär likadant.
Men det är ju spännande också att reflektera över om man hade frågat någon i din omgivning när du växte upp där i Halmstad om vad de trodde att det skulle bli av dig. Vad tror du att de hade kunnat gissa det här?
Nej, inte. Jag tror flera av dem fortfarande tycker att det är konstigt. Nej, men det är ju som jag sa inledningsvis. Jag kan ju själv känna så ibland. För det här var ingenting jag någonsin hade funderat över. Jag hade ju vänner som hade funderat över det och sådär. Liksom skulle vilja bli diplomater. Så råkade det bli jag givet vad jag hade liksom gjort och hur de bedömde mig i de här intervjuerna och sådär. Så att jag tror att det, för mig är det fortfarande lite liksom overkligt, om jag ska säga så.
Kan det vara så att du vaknar upp ibland och bara, vad var det som hände?
Jag ska vara helt ärlig, så när jag kör ju till jobbet. Många tror ju att vi blir körda överallt, så är det ju inte. Så ibland kan jag tänka, herregud, det är ju jag som är ambassadören.
Ja, det är underbart, Karin, verkligen. Ja, men det är sunt, tror jag också.
Nej, så jag, inte, liksom... jag anser mig så otroligt lyckligt lottad. Jag menar, det är ett tufft jobb. Det är ett viktigt jobb som ju liksom inte får gå fel på det viset. Jag menar det handlar ju om Sveriges relationer till olika länder. Så det är ju liksom ett tungt ansvar. Men jag skulle inte vilja ha, alltså det låter allt som klyschor nu, men jag skulle verkligen inte vilja ha ett annat ansvar. Jag tycker det är fantastiskt spännande.
Finns det någonting som du kan känna oro eller rädsla för?
Ja, alltså det är klart... Ja, men som vi sitter nu, till exempel, jag har ju, mina föräldrar lever och är gamla och de mår relativt bra givet omständigheterna. Men det känns ju jättejobbigt och, till exempel i sommar om jag inte får träffa dem. Mm. Och det kommer säkert vara så att de inte ska träffa andra för att de är så pass gamla. Mm. Så det är klart, och det är ju det som är baksidan med mitt arbete tycker jag, är ju att jag har ju inga syskon och jag är väldigt nära mina föräldrar. Och nu som väl är min mamma, hon är 86 och hon är jättebra. Vi facetimar och så vi pratas ju vid nästan varje dag. Mm. Så att det är ju fantastiskt bra. Och jag har ju kunnat åka hem kanske 3-4 gånger per år förut. Alltså innan det här med att vi inte kan resa längre. Men det tycker jag är det jobbigaste med jobbet. Är att inte kunna vara nära sin familj. Alltså min egen lilla familj, ja. Men inte mina föräldrar eller svärföräldrar eller det här med vännerna hemma och sånt. Men å andra sidan så får jag ju så mycket annat. Och det var väl den enda tvekan jag hade när jag fick det här jobbet i USA. Att liksom med föräldrarna. Men mina föräldrar tyckte ju verkligen att jag skulle absolut ta jobbet. Det var ju inte liksom tal om det.
Nej, det var bra att de peppade dig för det.
Ja.
Om vi skulle liksom avsluta med att du får ringa in lite. Och jag brukar ju göra så ibland att jag... försöker försätta dig i typ åldern när du var 20-25 igen och ny i arbetslivet kanske. Och vad hade du mått bra av att veta då som du nu då har? Vi blir ju oftast lite klokare med erfarenheterna som blir lite kanske tips som du kan dela med dig av.
Ja, alltså dels, jag tänker ganska mycket på det för jag har ju också tonårsbarn. Och då är det ju sådär att, alltså, ja, det är klart att livet är på allvar och allting är seriöst. Men man måste liksom man måste hoppa på möjligheter när de kommer. Det går inte att sitta och fundera så himla mycket. Jag tror inte man blir bättre, det blir inte så mycket bättre. En möjlighet kommer och hoppar du inte på tåget och så har du missat den. Du kan ju alltid hoppa av det där tåget om det inte blev bra. Alltså om man nu har den möjligheten, jag tror det är jätteviktigt. Och jag tror också att, jag har läst om yngre generationer nu så... Man kallar ju dem för generation perfect. Allt ska vara så perfekt. Och det är väl det att de hela tiden kan spegla sig i sociala medier. Men så är ju inte livet. Ska du sitta och vänta på den perfekta möjligheten så kommer det inte komma någon. Så jag undrar ibland om det kanske mer gäller tjejer än killar. Så uppmaningen är verkligen ta de där möjligheterna när de kommer. Jag menar, hade inte jag fått det där jobbet i Ryssland så hade jag ju aldrig suttit här idag. Hade jag inte åkt på den där utbytet i Jugoslavien 1980 så hade jag nog inte heller suttit här idag. Mm. Att man liksom ser de där, ta chanserna när de kommer, det är jätteviktigt tror jag. För att annars så sitter man, får man sitta och vänta. Ja. Så att det är jätteviktigt. Ja, och sen att man måste hitta, jag menar man lever ju bara en gång, förmodligen. Och man måste försöka hitta det som man gillar. Vad är det man själv går igång på? För då blir man ju bra på det. Mm. Och det gäller att hitta den där passionen på något sätt i livet. Och sen så tror jag också det här med att jobbet, det är faktiskt bara en del. Det är en viktig del och det är liksom, man spenderar en tredjedel av sina vakna timmar där. Men det finns ju så mycket annat. Och vill man vara bra på jobbet så gäller det ju också på något sätt att ha ett rikt inre liv på fritiden. Ja. Men så att man ser till att jobbet inte är allt. Det tror jag är jätteviktigt. Så det där med möjligheter är jätteviktigt. Och att man hittar sin passion. Vad det nu kan vara för någonting.
Mm. Var det någonting som man också skulle behövt säga till dig? Eller var du liksom redan, hade du det här modet och självförtroendet redan då när du var 20-25?
Jag sökte jobb på Electrolux som jag inte fick. Och då gjorde de en personlighetstest på mig. Och då så sa de ja.
Det är sånt som jag har jobbat med.
Vi har aldrig sett någon som har så lite respekt för hierarki. Så det kanske var därför de inte anställde mig heller. Men jag ser det som en av de viktigaste uppgifterna i mitt jobb. Det är ju, och jag har ju då, som jag berättat, jobbat väldigt nära politiker och så vidare. Att ärligt säga vad jag tycker. För att det är bara på det sättet som jag kan hjälpa. Det gör ju jag inte som kritik av någon. Utan jag anser att det är tjänstemannens viktigaste roll. Att föra fram liksom de olika alternativ ärligt som man kan se fram sig. Och sen är det ju upp till politiken att välja.
Kanske var därför du vågade kritisera då? Var det presidentens beslut med handelstullarna där eller?
Ja, jag är ju på så vis jag är relativt orädd. Sen jag menar inte dumdristig. Utan nej. Det jag gör är ju eftertänkt. Alltså, det är något jag har tänkt igenom och så vidare när jag gör sådana saker.
Ja, det är häftigt Karin. Jag är så glad över att du har varit med mig här i det här härliga samtalet.
Jag är jättesmickrad att du vill ha med mig.
Ja, men det är klart jag vill. Och jag vill ju komma till USA igen och hoppas att jag får göra det nästa år kanske.
Ja, det måste vi få.
Ja, verkligen.
Den enda silverkanten på den här coronan, det är ju att få uppleva naturen här. Gå ut i den, man kan ju gå ut och gå. Här är ju ett fantastiskt blomsterliv. Så att jag hoppas att du kommer hit nästa vår.
Ja, jag håller tummarna för det. Stort tack Karin och
tack
för att du har varit med.
Tack så
ha det nu så bra, sköt om dig.
Ja, du med.
Stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet med min gäst Karin Olofsdotter. Hoppas att du också blev inspirerad. Det blev jag. Jag tycker det är väldigt roligt att det är så många som följer och hejar på oss. Och du prenumererar väl på Karriärpodden via din poddapp. Och gillar du det vi gör, gå gärna in och skriv en recension i podcasterappen och sprid avsnittet till vänner och kollegor. Jag vill också passa på att tipsa om vårens nya specialserie som vi gör här i Karriärpodden. Som vi gjort med tanke på de många som nu behöver extra inspiration och pepp när man ska starta om och söka nytt jobb. Håll utkik, det kommer snart fler avsnitt av Omstart, en poddserie om nya tider och nya möjligheter. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen. Och du, vill du veta mer om vårt exekutiva ledarprogram i Women for Leaders? Så hittar du mer information på vår sajt womenforleaders.com.
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today.
Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.